Hej och välkommen till podden Vi hörs med oss från Bauer Media. Jonas Ström heter jag och är försäljningsdirektör på Bauer Media. Med mig har jag Anke Berglund från vår brand partnership-avdelning. I den här podden träffar vi intressanta branschfolk där de får tillfälle att dela med sig av sin yrkeserfarenhet, ge tips och kunskap gällande mediebranschen i stort. Hej Anke!
Hej Jonny!
Kul att du är här idag.
Ja, detsamma, detsamma.
Ja. I det här avsnittet är ju ett specialavsnitt som vi gör tillsammans med vår samarbetspartner Brand Marketing Sweden. Där vi tillsammans släpper ett nytt avsnitt varje kvartal med både spännande och intressanta marknadsinsikter. Och det här är avsnittet där då det andra för i år. Och i dagens avsnitt så ska vi prata om marknadsavdelningens framtid. Det har aldrig funnits så mycket data, så många verktyg eller så stora möjligheter för marknadsavdelningen som idag. Ändå visar faktiskt en ny studie att många marknadsorganisationer upplever samma problem som för flera år sedan. Och några helt nya. Har marknaden fastnat i ett ekorrhjul av aktiviteter, teknik och rapportering? Och vad krävs egentligen för att skapa verkligt affärsvärde? Det ska vi prata om idag tillsammans med Hanna Ribedal, vd för Brand Marketing Sweden, och Kai Johansson från Capero, som analyserat utvecklingen i rapporten Marknadsavdelningen 26. Så jag får börja med att säga hej Hanna och Kai. Varmt välkomna till podden Vi hörs.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Kul att ha er här.
Jättekul att vara med.
Nej, men jag tänker att vi börjar då, Hanna. Det är ju första gången som du är med i denna podd på det här sättet.
Ja, det stämmer.
Och du har ju varit med och vi poddade på 100-wattsskalan i Stadshusen där vi har intervjuat alla 100-wattenvinnarna. Men för de lyssnare som inte känner till dig, skulle inte du bara kort lite berätta om vem du är och din bakgrund?
Ja, men det kan jag göra. Jag är då vd på Brand Marketing Sweden och det är en intresseorganisation för marknadsförare och kommunikatörer. Och vi finns ju till för att stärka deras roll på företagen, men också att marknadsföringen bidrar till en hållbar lönsam tillväxt som den affärsmotor det ska vara och kan vara. Själv har jag en bakgrund från som marknadschef, mestadels eller längst ifrån telekom och har jobbat både med B2C och B2B. Jag har jobbat egentligen med alla frågor inom marknadsföringsspektrat från produktutveckling, paketering, prissättningsfrågor, customer experience och marknadskommunikation. Mycket insikt, analys, strategi har jag jobbat med, så det ligger mig varmt om hjärtat.
Du har ju en gedigen erfarenhet och bakgrund, kan man ju säga.
Ja, det kan man börjar ju bli lite till åren.
Men jag tänkte på det, för det här är ju så spännande. För Sveriges annonsörer har ju precis nyligen blivit Brand Marketing Sweden. Mm. Och då att lämna ett så etablerat namn som Sveriges annonsörer, det är ju ett ganska stort beslut. Mm. Vad var det ni såg i marknaden som gjorde att nu är det dags?
Ja, alltså frågan var uppe långt innan jag klev in som vd. Okay. Och anledningen till det är ju att just begreppet annonsör har ganska länge känts förlegat. Mm. Det är ju inget begrepp som vi använder som jobbar på marknads- och kommunikationsavdelningar. Vi är ju marknadsförare, vi är kommunikatörer eller vi är varumärkesansvariga och vi jobbar med marknadsföring och varumärkesbyggande. Där en liten del handlar av vår tid handlar om att köpa annonser. Mm. Men så därför har det liksom skavt och det är ju ett begrepp som man kanske slutade att använda när det gällde byråsidan på 60-talet. Det hette annonsbyrå.
Faktiskt.
Ja, så att den där har legat uppe ganska länge. Och vi har ju i upprepade medlemsundersökningar genom åren frågat om namnet och det är en stor majoritet som av våra medlemmar som sa det där skaver, det där är inte vi, men vi förstår ju, vi vet att ni gör bra saker. Det skaver. Så att vi pratade med våra medlemmar, vår styrelse är ju medlemmar och gjorde en mängd djupintervjuer och försökte liksom definiera, hitta rätt begrepp. Mm. Och när vi väl landade i Brand Marketing Sweden så kände jag att nu är vi hemma. Mm. Och det är väl också den feedbacken som vi har fått från våra medlemmar. Att nu känner man sig hemma, nu speglar vi det de faktiskt jobbar med och de frågor som vi driver på ett bättre sätt. Men det är klart, det kommer ta tid för oss alla. Mm. Så att vi får ju jobba och vara uthålliga och konsekventa med vårt varumärke och säkerställa då att Brand Marketing Sweden blir det vi liksom lyfter framåt med allt fint vi har gjort i tidigare i Sveriges annonsörer.
Ja. Och Kai, du är ju en av grundarna till Capero och du har ju faktiskt varit här en gång tidigare, men det var ju 3 år sedan sist.
Yep.
Tiden går snabbt. Och då pratade vi ju om marknadsavdelningen 23, om den rapporten ni hade tagit fram då. Och här idag så är det ju faktiskt för att prata om er nya rapport, marknadsavdelningen 26, som ni då har gjort på uppdrag av Brand Marketing Sweden. Skulle du kunna berätta lite kort om vad Capero gör och hur ni har tagit fram den här rapporten?
Gärna det. Nej, men på Capero så är det ju så att vi hjälper till med, vi jobbar med stora marknadsavdelningar och mediebolag och vi jobbar med frågor kring organisation, processer, kanaler. Allt för att vi ska bli både mer effektiva och få mer effekt på det vi gör. Det där har vi hållit på med i 25 års tid vid det här laget och jobbat med säkert ett 100-tal av de största bolagen i Sverige. Så att, och utifrån vår liksom praktiska erfarenhet så har vi liksom haft lite hypoteser och man upplever en massa saker när vi jobbar med våra kunder och ser grejer. Så vi hade lite hypoteser inom några olika områden som vi gärna ville undersöka närmare. Och typiska områden som vi då tittat på här lite grann, det är ju organisation och roller. Det är content och kanaler, det är data och tech och det är processer och samarbete. Så att här har vi ställt en del frågor runt det här och gjort både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Så att dels kvantitativt och sen djupintervjuer då, som vi har blandat. Och det som är lite unikt med den här undersökningen det är att vi inte bara frågar CMO-er eller marknadschefer, marknadsdirektörer, utan vi frågar också dem runt omkring. Så vi frågar folk i ledningen, vi frågar vd och vd-CEO, vi frågar CFO och ekonomicheferna, vi frågar affärscheferna för att få ledningens perspektiv på de här frågorna. Och sen så pratar vi även med byråerna, mediebyråer, reklambyråer och för att få deras perspektiv. Och det är väl det som är lite annorlunda här och då ser man en del spännande gap som man kan liksom jobba med på olika sätt.
Och ni har ju inte gått ut med hela undersökningen i rapporten ännu, men man kan läsa en del av den i en artikel som då finns publicerad på Brand Marketing Swedens hemsida som är skriven av Karin.
Den kommer launchas i höst.
Ja, den kommer launchas i höst.
Absolut.
Ja, så det väntar vi.
Den som väntar på något.
Exakt. Vi behöver skriva lite rapport också. Själva kvantitativa delen är klar.
Jag förstår.
Men ja.
Den här
det blir sommarjobbet.
Det blir så.
Ja.
Lite ledighet får vi hoppas att det blir också. Men jag tänkte på det, den här artikeln då sammanfattas nästan med meningen att det händer mycket men vi förflyttar oss inte. Vad menas egentligen med det?
Ja, men man kan väl säga att det är rätt tydligt i undersökningen också att det, vi gör liksom, vi gör bara mer och mer. Vi gjorde mer för 3 år sedan, nu gör vi mer igen. Vi har fler verktyg, vi har mer avancerad teknik, fler kanaler, mer data, fler specialister, fler inblandade. Men i praktiken så blir det liksom ingen större skillnad. Så att det är lite running to stand still för att citera en gammal U2-låt.
Jag förstår.
Nej, men om man tänker så, om ni skulle beskriva den svenska marknadsavdelningen 2026 med 3 ord. Ni får välja 3 ord av. Vilka skulle det vara? Jag tänker bara med dig, Hanna.
Ja, men jag skulle säga lite överbelamrad. Väldigt mycket saker som ska in. Svårt att visa det faktiska affärsvärdet och därigenom underskattad på företagen.
Intressant. Kai då?
Ja, nej, men vi är väl inne på lite liknande grejer. Jag skulle vilja säga också hög arbetsbelastning överlag. Det är väldigt tydligt. Tyvärr ofta ett relativt lågt förtroende i organisationen. Och ofta i praktiken svårt med prioriteringen. Svårt att få till den liksom. Man behöver tillfredsställa alla, lite så.
Låter som det finns mycket utmaningar.
Ja, och möjligheter.
Ja. Dessutom, ja, det är två sidor av myntet.
Utmaningar och möjligheter.
Men vad skulle ni säga, vad är resultaten, vad är det som överraskade er mest?
Ja, men för min del handlar ju det om ändå det här med affärsförståelse. Alltså, man fick ju frågan, vad är det viktigaste att förbättra på marknadsavdelningen? Och då har ju marknadsdirektör fått svara, vd:ar, ledningen, byråer. Och där har vi ganska stora skillnader i svar. Man är också överens på en del områden, men det stora gapet uppstår just i affärsförståelse. Och att ledningarna efterfrågar det i väldigt hög grad. Och att marknadsdirektörer har det liksom långt ner på sin förbättringslista. Det är massa andra saker som de ser som viktigare. Medan ledningen tycker att det här är den frågan som ni verkligen behöver jobba på.
Men om man tänker då att affärsfokuset kommer fram som en del. Hur märker man att en organisation fortfarande sitter fast i mer ett produktionstänk?
Ja, men alltså, jag tycker att man kan märka det på typ, man producerar 10 000 assets per år. Man hanterar tusentals beställningar per år. Man pratar om teknik, kanaler, content, automatisering. Till och med som en av våra kunder hade en marknadsavdelning som hade liksom deras yttersta KPI var nöjd kund internt.
Internt?
Ja. Ja. Så då är man liksom en servicefunktion och då är man egentligen i princip en in-house-byrå. Mm. Och då är man definitivt på produktionsfasen så att säga.
Okej, men det där är ju, ja. Jag tänker många marknadsandelar gör ju, som ni också bekräftar, mer än någonsin. Upplever att problemet är att man gör lite för mycket snarare än att man prioriterar och gör lite mindre?
Definitivt. Jag tror nästan det är det största problemet som vi har på marknadsavdelningarna idag utav många aspekter, men också den största möjligheten som vi har att göra saker och ting som skapar bättre effekt och att vi då också därigenom kanske mår lite bättre och blir mindre stressade, för det är en stor utmaning på marknadsavdelningarna idag. Det finns ju numera mängder av forskning internationellt och även vi gör ju en del och det finns andra studier i Sverige som liksom visar på hur ska man göra för att marknadsföringen ska skapa effekt. Det senaste exemplet som jag hörde var ju Andrew Tindals dragning på det eventet vi hade i april, där han så tydligt påvisat affärseffekterna och varumärkeseffekterna fortsätter att minska trots att vi investerar mer. Han sa någonting om att advertising has never grown brand less. Och trots att vi investerar mer. Och hela den här utmaningen handlar ju då om att vi investerar mer, men vi investerar i low attention media. Vi använder för många kanaler. Vi är inte konsekventa i det jobb och uthålliga. Vi tar inte tillräckligt höjd för liksom kreativitet och att skapa de här minnena som behövs i marknadsföringen. Så att utmaningen finns ju där när vi gör för mycket. Men möjligheterna finns ju att faktiskt vända på det här. Och om man utgår lite mer från den evidensbaserade marknadsföringen, så hur ska man faktiskt göra? För det finns jättemycket bevis idag. Det gör det verkligen. Man kan ladda ner våra effektrapporter, man kan ladda ner väldigt bra studier från IPA och WORK och andra. Alla signaler finns där. Då kommer ju det också göra att vi har en möjlighet att prioritera, som Kai var inne på, genom att ha en tydlig insikt, en tydlig strategi, så vi vet vad vi ska göra, varför vi ska göra, hur det ska bidra till affären. Då blir det också lättare att säga nej och också säga ja till det som funkar, för att citera Niklas Bondesson. Jag tycker den är så viktig. Ja. Så att det som är problemet är också det som är våran möjlighet. Och då tror jag också att det kommer bli mycket tydligare med det vi bidrar med in till affären. För vi kommer också ha tid att kunna fokusera på att förklara det helt enkelt på ett bättre sätt.
True.
Men om det nu finns några av våra lyssnare som jobbar på marknadsavdelning, vilka är de vanligaste aktiviteterna som egentligen inte då skapar något affärsvärde? Går det att säga någonting om det?
Ja, det är en svår fråga. Det är ju naturligtvis stor skillnad mellan olika bolag och sådär. Mm. Men jag skulle egentligen vilja betona två saker där. Det ena är ju så att säga aktiviteterna i sig. Den behöver vi minska volymen. Vi behöver göra, och vi behöver öka kvaliteten på det vi gör. Så vi behöver göra färre grejer och högre kvalitet. Sen exakt vilka aktiviteter man då ska ta bort, det behöver man värdera lite från fall till fall. Men om man kikar på vad man gör över ett helt år och faktiskt lägger upp allt det där, så brukar det vara ganska tydligt att se vad är det som, bara magkänslomässigt nästan, vad är det som gör skillnad här och vad gör inte skillnad. Sen den andra grejen som är viktig för att skapa affärsvärde, det finns en form av liksom grej i processerna också. Alltså om man lägger mer än 2000 timmar på en brandkampanj eller mer än 1000 timmar på en taktisk kampanj som en av våra kunder gör, där vi tittar på produktiviteten, då kan man vara säker på att man har alldeles för lågt värdeskapande. Det är liksom för mycket folk inblandat. Vi ska inte behöva lägga så mycket tid heller. Det blir för mycket interaktioner till höger och vänster som inte bidrar med något värde liksom, och inte bidrar med kvalitet, utan bara blir ineffektivt och drar ner kvaliteten till och med.
Ja, men varför är det då fortfarande så svårt, tänker jag, för att kunna visa det, alltså marknadsverkliga påverkan på affären? Man gör en massa bra saker som man förmodligen har tänkt och planerat, men att visa då värdet från marknaden, alltså påverkan på den riktiga affären.
Nej, men studien visar ju någonting som vi har sett länge, att det finns en uppsjö av KPI:er som kanske lite grann kan förleda fokus. Och väldigt många av de här KPI:erna är det vi kallar för effektivitets-KPI:er. Och effektivitet handlar ju om att nyttja våra resurser på bästa sätt, de pengar, den kompetens vi har. Men den säger egentligen ingenting om det värde vi bidrar med. Och det har varit ett enormt stort fokus, och är fortfarande, på just effektivitet. Men fokuserar man för mycket på det, så kan det leda till att man faktiskt urholkar effekten. Därför de här behöver finnas i en balans. Mm. Effektivitet och effekt. Effekten handlar ju om det värde. Så att det är fortfarande så att det är en liten djungel där ute med KPI:er, och man blandar ihop effektivitet och effekt. Men också så handlar det ju om att prioritera bland de effekt-KPI:er som finns. Vi har ju effektsystemet och har ju nu utbildat över 5000 personer i det, och precis lanserat en 3.0 också. Mm-hmm. Där vi ännu tydligare fokuserar på just affärsdelen. Vi har liksom vänt på systemet så att affären kommer först, och sen kommer varumärket, och sen kommer de aktiviteter vi gör kring produkt, plats, pris och promotion-delarna. Mm. Men det gäller ju också, liksom så här, var är vi i vårt nuläge? Vart vill vi med affären? Vad har vi för förutsättningar utifrån hur varumärket ser ut idag, hur affären ser ut idag, hur distributionen ser ut idag, att nå de här, och på vilket sätt kan kommunikationen bidra till det? Du måste stå väldigt välgrundad i den analysen. Då går du också att hitta de här KPI:erna som knyter ihop, och som nu följer då över tid för att visa på vad det faktiskt bidrar med. Så att jag tror också, det finns så mycket KPI:er man är ivrig att visa på att man bidrar. Men du måste också återigen kunna prioritera och knyta ihop de här som verkligen mest kopplat till din affär. Och det du vill liksom åstadkomma, är det tillväxt? Ja, du måste ha in fler kunder. Är det lönsamhet? Du måste öka betalningsviljan.
Ja.
Jag tror att det finns också en sån här liten grundläggande svårighet i att för många bolag så handlar det ju också om att en stor del av arbetet är ju liksom är defensivt i sin natur. Alltså bara att upprätthålla affären och upprätthålla marknadsandelen, det är ju liksom en oerhört viktig grej i sig. Men då kan det ju framstå som att det händer inget, så att säga. Men, men om man inte hade gjort det, då hade det minsann hänt saker. Då hade det blivit mycket värre. Så att, och det där tror jag är en utmaning ibland också. Att det är så här att, speciellt i, man pratar ju mycket om growth och sådär, men i många stora branscher, mogna branscher och så vidare, finns det inte så mycket growth kvar att hämta. Utan då är det ju försvara som är uppgiften.
Andelarna och allt.
Mm. Ja, och det är ju en nog så viktig uppgift.
Men skulle man kunna säga att är marknadsförare för dåliga på att prata affär? eller ledningsgrupper för dåliga på att förstå marknadsföring?
Ja, men det är verkligen både och. Ledningsgruppen måste bli bättre på att förstå hur varumärken bidrar till lönsam tillväxt och hur marknadsföring bidrar med det. Det måste finnas en bättre förståelse. Det har vi gjort i studier tidigare och visat på att ja, man förstår att det bidrar. Men hur, liksom sättet att göra det, nej, det förstår man inte. Utan man har en ganska liksom, egen uppfattning om hur det här faktiskt ska ske. Och samtidigt så behöver ju vi marknadsförare bli bättre på att förklara och förstå våran kunskap om affären och hur vi bidrar. Och då handlar det om ett område som jag tror, och vi kan se också i arbetet, vi har frågat just kring insiktsarbetet nu, specifikt kring kundinsikter, men att måste stå väldigt grundad i vad vill våra kunder, hur ska vi locka in fler kunder, vad tycker de, vilka behov har de, men lika mycket faktiskt affärsinsikterna, att vi måste visa att vi förstår vad det är som driver affären, vilken affär är lönsam, vilken affär ska vi fokusera på, på vilket sätt kan vi bidra med det. Och marknaden är stort. Vad händer i omvärlden? Lite som Kai var inne på, vissa marknader växer inte. Och då är det ju svårt att ha en ambition om att vi ska växa så här mycket när marknaden inte växer. Och det är kanske jättekonkurrensutsatt. Så att alltså verkligen orka vara inne och bidra till de här diskussionerna utifrån insiktsarbetet. Och då veta, liksom, kunna förklara hur de här verktygen vi har att dra i på olika sätt kan vara med och bidra. Så att, och då måste man komma ifrån liksom kanaloptimering och content och komma in i affärsfrågor. Och vi kan se, tycker jag också, att affärsstrategierna idag har blivit mer finansiella strategier och tappat sin lite marknadsorientering. Och marknadsstrategierna har blivit mer kanalstrategier och tappat sin kundorientering. Så att båda de här måste röra sig in i en mer marknadsorienterad värld, skulle jag säga.
Så tror jag man riskerar ibland också att vilja bli lite för exakt. Alltså det är lite för mycket KPI:er som du pratar om, och lite så här, man vill verkligen vara exakt. Men för att skapa det här förtroendet i ledningen så behöver man inte vara så exakt, utan det är hellre liksom ungefär rätt än exakt fel, så att säga.
Vi brukar prata om när vi utbildar effektsystemet, till exempel KPI-kännedom som ju många jobbar med. Så, men kännedomen ökar, det är enormt trögrörligt mått. Så ja, nu har den ökat 1%. Jaha, det är liksom efter ett år. Ja. Men om man omvandlar det till att vad den här kännedomen är värd i pengar.
Då blir det något annat.
Ja. Då blir det någonting annat. Då kommer de garanterat lyssna att den här ökningen innebär att vi har potentiellt så här många nya kunder som kommer kunna bidra med det här värdet framåt. Då liksom, ja, men du får en helt annan attention om du börjar sätta lite liksom, kronor och ören på det också.
Ja, då kopplar man ihop på ett annat sätt.
Definitivt.
Nej, men alla pratar åtminstone om AI, och många har ju börjat investera i AI. Ser ni några tecken på att företag faktiskt som använder AI smartare, eller gör de det bara för att mer av samma sak?
Ja, det där.
Det är en klurig fråga.
Ja, men jag menar, det finns ändå en tydlig tendens, för att överlag så skulle jag säga att det man i allmänhet är ute efter, det är ju att effektivisera olika processer. Effektivisera och automatisera och sådär. Men jag tycker att det är intressant, för att det blir också lite frågan så här, vad är egentligen en process? Många tänker ju så här, en process, det handlar om att det ska göras en massa saker. Då vill man automatisera det där och sådär. Men själva verket så utgörs ju en process av ett antal beslutspunkter. Ett antal beslut som ska fattas. Det är det som egentligen är processen. Och de här besluten, de behöver i allmänhet fortfarande fattas av människor. Det är inget AI som kommer fatta de där besluten åt oss, i alla fall inte som det ser ut idag. Jag tror att det också är lite viktigt att vi håller kvar åtminstone beslutsfattandet, i alla fall visst beslutsfattande. Då. Så att det blir lite så här, vi tror att vi är limited by execution, men det är vi inte, vi är limited by decisions. Och om vi då automatiserar och producerar och gör ännu mer, så vi måste ju fatta alla de här besluten. Hur ska vi hinna med det? Hur ska det gå liksom? Så att en mycket intressantare fråga runt AI vore just det här. Hur kan vi jobba med AI för att öka kvaliteten? Givet att vi, och det är också så här, givet att det vi gör gör stor skillnad, så är det ju större effekt på att vi kan öka kvaliteten än de besparingar av resurser vi kan göra. Det är inte så mycket resurser på en marknadsavdelning generellt. Men om vi kan förbättra kvaliteten och få bättre effekt på det vi gör, så är ju
den
ger ju mycket större utväxling.
Ja.
Jag tycker att det är intressant, som jag tog med mig också från några av de stora globala varumärkena som pratade på Global Market Conference i april. Så de ledande orden när man pratade om AI handlade om autenticitet och förtroende. Och nästan ingenting om att använda AI för att producera mer innehåll eller köpa media baserat på AI, utan mer AI som ett verktyg, som du är inne på, som beslutar som insikts, alltså stöd i insiktsarbetet, stöd i olika strategiska frågeställningar, använda AI liksom i priselasticitetsbedömningar som annars har varit enormt komplext att titta på. Vi har varit ganska fokuserade på AI som liksom produktionsmotor istället för att se som ett stöd på, i andra frågor som vi också behöver driva. Jag tyckte just förtroende och autenticitet kom ju fram otroligt starkt i samma andetag som AI.
Mm.
Ja, just det.
Mm. Mm.
Ja, det där är ju spännande att se hur utvecklingen går. Det går ju fort, det kan vi konstatera.
Verkligen.
Men Kaj, du säger ju också artikeln, om man inte kan briefa en människa, hur ska man då kunna briefa en maskin? Jag tänker, kan du bara utveckla det? Jag tycker det var en intressant...
Ja, nej, men vi ser ju undersökningen då att brieferna är ju... finns stor förbättringspotential, så att säga. Och jag tycker det är rätt intressant, för då blir det ju så här att om vi ska briefa maskiner, liksom, hur ska det gå då? Och jag ställde faktiskt frågan till AI.
Ja, du promptar på.
Så att, och om jag får, så ska jag bara läsa upp lite kort vad AI svarar på den här frågan då.
Ja.
Det var en väldigt intressant fråga, och den rymmer nästan en paradox. Om man inte kan briefa en människa väl, så blir det ofta ännu svårare att briefa en maskin. En människa som kan fylla i luckor, ställa motfrågor, tolka tonfall och förstå underförstådda mål. En maskin gör mycket mindre av det på egen hand. Samtidigt finns det en viktig skillnad. När en människa missförstår en brief vet man ofta inte exakt varför. När en maskin missförstår en brief blir bristerna i briefen mycket tydliga. Därför upptäcker många att AI fungerar som en spegel för deras eget tänkande. När resultatet blir dåligt är det ofta för att målet, kriterierna eller kontexten inte var tillräckligt tydliga.
Sådär.
Ja.
Ganska bra,
bra
svar på,
bra svårt,
på min egen fråga. Eller
som en liten sagostund här.
Ja, ja. Ja, det är...
Men det var lite det jag var ute efter.
Ja, men bra.
Förstår.
Tack.
Ja, men man ser ju att mängden data ökar. Men också frustrationen kring datan. Har vi blivit besatta av att samla data istället för att faktiskt använda den?
Ja, det skulle jag säga att det har blivit. Jag tror vi blev så ofantligt glada när digitaliseringen kom. Och vi helt plötsligt började kunna få in data som vi kunde använda. Och vi har ju investerat oerhört mycket pengar och tid i att bygga upp olika data lakes, martech-lösningar, adtech, marketing automation, you name it, som är byggda på data. Men det finns två utmaningar, och de börjar väl bli liksom tydliga nu också. Det är ju... Det ena, vad är det för data vi tittar på? Kan vi lita på den datan som vi tittar på? Var kommer den ifrån? Och en stor mängd av den här datan kommer ju från de digitala plattformarna, eller globala digitala plattformarna. Och den datan har vi ju ingen som helst insyn i. Den är inte liksom verifierad av någon oberoende tredje part, utan den rapporteras bara rakt in från plattformarna. Och det gör ju att vi faktiskt inte riktigt vet vad det är vi tittar på också, för att de använder olika begrepp och olika definitioner, och det är lätt att liksom blanda ihop de här delarna. Och det andra skulle jag säga, att det som mäts idag i datan ifrån plattformarna, de digitala kanalerna, ifrån CRM och affärssystem som man också använder data ifrån, är ju vad man har gjort men inte varför. Mm. Och varför-frågan är egentligen kärnan i den insiktsdrivna marknadsföringen. Att förstå varför vill kunderna handla utav oss? Varför vill de välja vårt varumärke? Varför vill de betala lite mer? I vilka situationer ska man välja oss och varför då? Mm. Så att varför-frågan är liksom grunden och den svarar inte den data på vi har idag. Så att det är också risken där genom att vi fattar beslut på data som inte riktigt vet om den stämmer och vem den kommer ifrån och bara vad man har gjort och inte varför.
Mm.
Just det, men tänker jag också att många har investerat ganska stort i MarTech men vet kanske inte riktigt vilket värde det egentligen har gett. Hur, liksom, hur har vi kunnat hamna där?
Nej, men jag skulle säga att man har inte haft ett tydligt mål. Hade man haft det, då hade man ju vetat.
Ja, tydligt egentligen.
Så det är lite så.
Mm.
Man har känt, det här måste vi göra bara. Men inte riktigt tänkt igenom vad det ska åstadkomma.
Vad ska åstadkomma och vilket slutmål har man med det?
Mm.
Ja, men det
men vad kan det bero på att man inte har ett tydligt mål?
Nej, men jag tror att det blir ju väldigt mycket, vår bransch är väldigt trenddriven och det kommer ny teknik och nya möjligheter och man är väldigt möjlighetsorienterad så att säga, man vill utnyttja nya möjligheter men man har inte riktigt värderat de där möjligheterna, man har inte riktigt räknat på dem, man har inte tänkt igenom, konkretiserat så att säga nyttan utan man har varit överens om att det här är en bra grej, det ska vi göra, men liksom vad, hur mycket kvantifieringen har saknats så att säga. Man ser det i undersökningen just att en stor majoritet som man vet inte.
Nej.
Då har man inte haft ett mål. För hade man det så kunde vi ju bara kollat direkt. Så här. Ja, vi fick ut mer. Eller vi fick inte ut mer. Eller mindre.
Mm.
Jag tror att det i grund och botten ligger i lite brister i strategiarbetet också. För att jag tycker man ser väldigt ofta i strategin och jag också gjort det, jag lovar, när liksom digitaliseringen kom och när det liksom svepte in som en våg så gick man ifrån strategin att ha customer first till mobile first till data first och nu är det inte ovanligt att man ser AI first. Någonstans måste vi komma tillbaka till att det är customer first. Det är liksom kund som vi behöver fokusera på. Kund och det värde vi skapar och hur vi kommunicerar det värdet. Det andra är teknik som kan hjälpa oss med det. Men det, hur det kopplar ihop mot strategin tror jag att det har varit ganska otydligt för många. Och man dras med ut de här fina möjligheterna som har presenterats. Det är inte konstigt.
Nej.
Jag håller helt med Kai om att vi är ju väldigt glada i förändringar, vi som jobbar med marknadsföring. Mm. Vi är ju otroligt ambitiösa och då är det ju lätt att se att här har jag nya möjligheter, här kan jag göra. Men är det inte kopplat till det vi ska åstadkomma så blir det nog lite oklart varför. Jag håller helt med.
Men vad passar bättre då än att ni ska få leka med tanken att ni får frysa alla AI och MarTech-investeringar i ett år? Vad tycker ni företagen borde fokusera på då istället?
Ja, nej, men jag har tre saker tror jag. Nummer ett, förbättra samarbetet mellan marknad, produkt och sälj inne på bolaget. Se till att det där blir ett riktigt tajt samspel. Superviktig fråga. Nummer två, jobba fram konkreta strategier och målsättningar och få till den här kopplingen till bolagets affär. Och nummer tre, prioritera och fokusera resurserna så att vi verkligen säkerställer att vi får effekt på det vi gör och kvalitet. Det skulle jag fokusera på.
Mm. Ja, men det är
värt att lägga mycket tid på. Effekten på de här tre grejerna.
Tre guidelines kan jag säga.
Enorm.
Mm.
Jag skulle lägga till att lägg tid och resurser på insiktsarbetet också. Både affär, kund och marknadsinsikterna. Få ihop den bilden för det är den du bygger strategin på.
Mm.
De förutsättningar. Vad är nuläget? Vad har vi för insikter om? Vilka förutsättningar som kommer möta oss troligen? Och hur ska vi prioritera i de delarna? Så skulle jag ju då önska att man la lite mer tid och pengar på att nå fler. Inte bara de som är här i marknaden här och nu utan nå potentiella presumtiva kunder genom att då bygga kommunikation eller skapa kommunikation som är kreativ, emotionell och som sätter sig i minnet och skapar positiva känslor för varumärket. Så när det väl är dags så kommer de att välja ditt varumärke och gärna betala lite mer.
Mm. Bra.
Ja, det är målbilden.
Måste det är målbilden.
Kanske vore bra att pausa de där initiativen lite så vi får fokus på de här grejerna.
Exakt. Jag tänker i rapporten kan man ju också utläsa att 2 av 3 marknadschefer litar inte fullt ut på medarbetarnas transparens. Vad säger det om relationen mellan annonsörer och byråer då?
Nej, men liksom all utveckling som har skett kring vårat arbetssätt så har ju också mediebyråernas affärsmodeller utvecklats. Och det gäller ju framförallt kanske de globala nätverksbyråerna, de stora nätverksbyråerna. Där man ju har byggt upp, man köper ju eget inventory. Så att du agerar ju mer återförsäljare. Du säljer ditt inventory som du har köpt upp som byrå. Mm. Och då är det klart att det där skapar ju en liten osäkerhetskänsla hos oss som kunder. Så här, rekommenderar man det här därför att det är det bästa för oss eller för att man behöver sälja det för att det finns, de har redan köpt upp det. Med det sagt, de personer som jobbar på mediebyråerna och de här försöker ju självklart göra sitt bästa, men det finns en jättestor utmaning i det här med principal media och de affärsmodeller som har byggts upp och också att måste vara väldigt kunnig och insatt för att kunna ställa rätt frågor när du utvärderar avgifter, tech fees, allting annat i din mediebyrå-relation. Och det här, ja, men det skapar en känsla av att jag inte riktigt vet om jag kan lita på de här rekommendationerna. Sen är det ju som sagt lite skillnader mellan liksom, lokala mediebyråer som jobbar mer klassiskt och köper media åt kund efter dialog med kund och efter liksom, genomgång i mediestrategi och allting annat. Men utmaningen är nog de här affärsmodellerna som blir mer och mer icke-transparenta, så ytterligare ett område som vi får mindre insyn i, där vi själva måste bli väldigt, väldigt kunniga för att kunna ställa rätt frågor.
Just det.
Men det här då, det man också kunde läsa i artikeln där, att om rapporten, att byråerna tycker att brieferna är dåliga och marknadscheferna tycker att de är bra. Så vem har fel?
Jag tror inte att det är någon, det är varken den ena eller den andra som har fel. Jag tror att det är samarbetet, det finns någonting. Alltså, för mig blir det lite så, om byråerna inte tycker att brieferna är tillräckligt bra när de får en brief, snälla, säg det då. Säg vad ni behöver utav oss för att brieferna ska bli bättre. De sitter ju på en jättekunskap och då får man väl vara med och bjussa lite på att utbilda då de kunder som eventuellt inte skriver briefer som är bra. Och då är det ju självklart liksom att man får väl göra det på ett sätt så det känns liksom att man inte trampar någon på tårna då, om man nu känner sig orolig för det. Men jag tror faktiskt de flesta, jag ska inte säga alla, men jag tror att många skulle uppskatta att få den typen av feedbacken att vi saknar de här områdena för att faktiskt kunna göra ett bra jobb på den här briefen. Kan ni snälla förse oss med det? Mm. Så jag tror mycket handlar i samspelet mellan kund och byrå. Och att faktiskt vara lite ärlig i kommunikationen mellan.
Verkligen. Alltså, vi hörde det här om dagen också från en kund som bara, men det är aldrig någon som har talat om för oss.
Nej.
Våra briefer är dåliga. Men varför är ingen som har sagt något?
Ja, då,
då blir det svårt. Och jag tycker också att det är roligt det där med brieferna. För det blir alltid när brieferna kommer på tal. Det blir så här, men vi håller på att ta fram en ny briefmall. Och det är liksom inte lösningen.
Det är inte lösningen.
Och jag tycker att briefen är en så himla intressant grej. För att briefen är liksom ett av de viktigaste jobben. Och det är liksom inte, handlar inte om att fylla i en mall. Utan briefen är ändå utmärkt liksom tillfälle för samarbete också. Både inom bolaget för att marknadsavdelningen behöver stämma av briefen och diskutera briefen med affärsområdena. För om man inte har gjort det så måste man stämma av allting i slutkanten. Och då blir det massa strul. Liksom. Jaha, men vadå? Så det här, det var inte det här vi ville ha och så vidare. Så att dels så kan man ju samverka väldigt mycket i briefen. Så att egentligen är brief en process och inte en mall som ska fyllas i. Och likadant med byråerna.
Vi gjorde faktiskt så när vi insåg att de här brieferna inte ledde till det, liksom, att det tog väldigt mycket tid att förstå varandra, att vi istället började jobba tillsammans och skapa gemensamma briefer, där vi alltid var startpunkten som varumärket och liksom försåg med dem det, så diskuterade, förstår vi det här, är det någonting vi saknar, och sen fick byrån ta vidare på sin del och vi jobbade vidare på våra delar. Så vi gjorde en gemensam brief för att liksom vara överens om vad vi skulle åstadkomma. Sen tycker jag att liksom brieferna måste ju också, precis som att vi vet att uthållighet, liksom vara konsekvent på det sättet vi jobbar med tydliga koncept och distinkta och allting vi vet för att det ska funka, gör ju också att brieferna måste vara konsekventa. Ibland kan jag liksom känna att man kanske försöker uppfinna hjulet på nytt för att det ska bli lite spännande och att kreativiteten ska få flöda. Det är inte det, det är ju den liksom att bygga en brief på en tidigare brief kopplat till en strategi. Det är ju det som gör att man sen kommer ner liksom lite på djupet och förstår och bygger den här gemensamma kompetensen om vad man ska åstadkomma. Mm. Så att liksom inte starta om från ett vitt papper i varje ny brief, utan liksom ha en kontinuitet även i briefarbetet.
Ja, bra input. Sen så säger ju Brån att bara ungefär hälften av deras tid är värdeskapande. Hur mycket av marknadsavdelningens tid är egentligen värdeskapande?
Ja, det är en spännande fråga. Jag skulle ju säga att det ser nog ungefär likadant ut faktiskt. Apropå det här med briefer också och värdeskapandet, så är det ju så här, vi har ju några väldigt konkreta frågor i rapporten också som är så här. Till exempel, hur mycket korvvändor har ni på era kampanjer och grejer? Då är det 7 korvvändor eller mer.
Åh, herregud.
Det blir ju direkt inte särskilt värdeskapande om vi håller på och sitter och hanterar korrektur hela tiden. Och det är också beviset på att byråerna har lite rätt, att briefen är inte riktigt bra, för att då blir det inte 7 korvvändor.
Det borde inte bli det, tycker man ju.
Nej, så det finns någonting här med värdeskapandet som faktiskt är lite problematiskt, och som då kommer man tillbaka till de här arbetssätten och processerna, hur vi jobbar, att vi måste få ett bra sätt att jobba. Det är också för många inblandade. Vi är för många, ser man också i rapporten, för många, det är fler inblandade än för 3 år sedan. Och för 3 år sedan var det ännu fler, eller då var det också fler inblandade. Och så har vi väldigt många stakeholders som tycker till om vårt jobb. Så att allt det här sammantaget gör ju att det blir en oerhört trög process. Och så stoppar vi då in AI och liksom växlar upp produktionen. Men vi får inte igenom det genom korrektur och stakeholders och briefning. Liksom. Det är där vi har problemet, inte i produktion.
Jag tror att det är en process i ett steg tidigare som vi har pratat alldeles för lite om på de sista åren. Som skulle skapa bättre förutsättningar för att liksom våra nedlagda tid tillsammans och skapa ett genuint värde, och att man skulle också minska då de här följdeffekterna som blir med korvvänder och för många stakeholders, och det är go-to-market-processen. Den är så fundamental i ett företag där marknad, du pratade om samverkan sälj, men där marknad, sälj och produkt sätter sig tillsammans och gemensamt oavsett vad du ansvarar för och organiserar. Men det handlar ju om att definiera upp, här kommer det nya produkter eller här är det befintliga produkter som vi behöver göra någonting åt. Det behöver inte bara vara nytt. Där man tillsammans sitter och planerar för hur vi ska ta ut det här till marknaden. Har man gjort det på ett bra sätt, den processen, då blir ju nästa steg ganska enkelt. För då har du gjort förankringen där. Och då kan man säga så här, bra, nu är vi överens. Och så kilar vi på marknad. Om vi nu har det som är kommunikationsansvaret, då har vi mycket större möjligheter att få göra vårt arbete, nu duttar jag luften, i fred, utan så många stakeholders. Så jag tror att liksom go-to-market-processen är så central att den fungerar. Gör inte det, då blir det de här konsekvenserna som vi ser.
Ja, men det är ju helt rätt, och jag tror det kanske också ni har svarat på när man går in och tittar på nästa del som man tänkte ställa egentligen. Alltså marknadsdelen har ju fått mer data, det har vi bekräftat, de har fler verktyg, fler specialister, mer AI, och på ett sätt så får de lite större inflytande. Men varför blir det ändå inte enklare att skapa det här affärsresultatet som man egentligen vill uppnå? Är det för att det är för många inblandade och kombinerat med för många olika saker samtidigt?
Ja, börjar du, Kai?
Ja, nej men... Jag tror att det är egentligen helt enkelt så här att det har blivit för komplext. Det har blivit svårare, blivit otydligare istället för enklare och tydligare. Det är det som händer, det är då det blir svårt.
Och då återigen faller det här tillbaka, tror jag, på strategin. Strategin är ju det som ska vägleda dig oavsett vad du har för verktyg eller vilka kanaler eller vad det nu är det handlar om för att kunna göra de här prioriteringarna. Det gör ju att det är otroligt lätt. Har du inte en tydlig strategi? Jag tycker man hör lite för ofta att det händer så mycket så fort hela tiden så vi har inte möjlighet att göra någon strategi. Vi får bara reagera eller att vi jobbar agilt och liksom reagerar på saker och ting. Du har ju ingen aning om du reagerar rätt utifrån strategin. Utifrån målet, ambition, hur ska vi ta oss dit? Här har vi målet, vi ska ta oss till det här målet på det här sättet. Det har vi kommit överens om. Det har vi liksom analyserat och definierat och arbetat igenom. Om man sen börjar liksom, nej men vi ska springa till Gävle istället och runda Borås på vägen. Då blir det ganska omständigt att liksom hitta dit helt ologiska städer. Men ni förstår vad jag menar, att man förstår inte att man har hamnat på avvägar. Därför du knyter inte an det till strategin som ju ändå ska visa hur ska vi jobba för att nå målet. Så att jag tror att det, liksom, det finns vi tjatar ganska mycket om strategiarbetet nu hos oss och effekthandboken som vi har tagit fram för att hjälpa till. Liksom, hur ska man tänka i det här arbetet? Men den är så fundamental och jag upplever att man lite grann missar på den faktiskt idag.
Ser vi också i undersökningen.
Ja. Men jag tänker om ni ska få framtidsspana, eller kanske inte framtidsspana, men framtidsförhoppna, eller hur man ska säga. För om ni gör om den här samma studie igen då,
det kommer
om tre
vi göra.
År, ni kommer, ja. Vad hoppas ni har förändrats?
Ja, men för min del så hoppas jag ju på att vi har minskat gapet och glappet mellan CMO och ledning vad det gäller affärsförståelse.
Och jag skulle vilja, förutom det, se att vi jobbar på ett sätt som liksom, forskningen och evidensen visar på att det är bra att göra. Fokuserat, uthålligt, våga välja bort och att det syns tydligare att vi har tagit det steget.
Om man tänker så här då, om vi har, vilket råd skulle ni vilja ge till en ny marknadschef som går till jobbet på måndag? Som tillträder på måndag.
Jag skulle säga börja med att förstå affären. Börja med att förstå kunderna. Börja med att förstå marknaden. Innan du börjar titta på hur marknadsföringen ska bidra. Vi hade träffat ett antal nyexade studenter här igår. Jag och några i styrelsen. Och vi var alla överens om att ja, men var den börjar, det bästa stället att börja, det är kundservice eller vara ute i butiken eller var att verkligen få den här känslan för affär och kund det är så viktigt att ha den i sitt liksom DNA. Sen kan du börja titta på hur du ska bidra till affären och när du gör det, snälla titta på vad forskningen säger.
Bra tips till en ny marknadschef på måndag, hörde jag. Och vilken marknadshandling tror ni kommer vara helt död om 5 år? Som existerar idag då?
Agila team.
Agila team, det är faktiskt, jag tycker det ordet agila team är lite uttjatat. Alltså.
Ja, det har nästan redan dött skulle jag säga. Men då kommer det vara riktigt dött.
Ja, bra.
Om ni fick ändra på en enda sak på den svenska marknadsavdelningen redan imorgon, vad skulle det vara?
Oj, ja. Välj bort lite grann. Våga välja bort. Titta inte på liksom, the next shiny thing. Jag tycker ett begrepp jag hörde för ett par år sedan, att gå från FOMO till JOMO, joy of missing out. Om ni sätter det som ett ledord, att det är med glädje vi väljer bort, då kommer effekterna bli bättre och teamet kommer må bättre och det kommer bli tydligare vad ni gör och vad ni bidrar med.
Jag tror att det är lite det här jag har sagt några gånger tidigare, tror jag, men det här att etablera ett förtroendefullt samarbete mellan marknad, sälj och produkt. Alltså, det är det bästa man kan göra. Och verkligen få till det. För det blir det, Och det är just ordet förtroende där är väldigt viktigt, att det handlar om att sälj och produkt ska känna att man har något att bidra med och att man får ett förtroendefullt samarbete och att man kan lära sig mycket också av dem och så vidare. När det där förtroendet är på plats och det där samspelet är på plats, det måste också vara ett samspel i praktiken. Man måste hitta sätt där man möts så att man inte jobbar helt på varsin kant hela tiden, utan man behöver mötas kring vissa saker med viss regelbundenhet. Då kommer väldigt mycket trilla på plats.
Viktiga ord. Jag tänker, finns det någonting mer som ni skulle vilja tillägga som inte kanske redan har blivit sagt än och som skulle vara intressant för lyssnarna att ta del av? Som en liten summering av hela det här härliga samtalet.
Vilken utmaning du kom in här på med. Men det finns vägledning att få om man känner sig osäker, det gör det nu. Och jag tycker just liksom, nu har det gått 15-20 år sedan de här stora förändringarna började ske. Och kom ihåg att grunderna i hur vi jobbar med marknadsföring och bygga starka varumärken, de är alltid de samma. Vi ska påverka kunder till att tycka och tänka någonting om vårt varumärke, förhoppningsvis positivt, så, och skapa minnen så att när vi hamnar i ett köpmode att det varumärket dyker upp i de situationer när det här uppstår, och då ska man vilja välja oss och man skulle vilja betala lite mer. Det har alltid varit vårt jobb och det är, kommer vara vårt jobb framåt, och det tar tid. Det tar tid att sätta det arbetet. Och då är det därför den här, det som all evidens visar kring uthållighet, konsekvens, tydlighet, vara kreativ, använda känslor. Alltså det finns en anledning till varför det funkar.
Vi börjar ju nästan komma åt slutet här, men vi brukar alltid ställa en fråga till våra gäster om man har någon dold talang. Och finns det en sådan som du kan dela med oss och lyssnarna då, Hanna?
Ja, den fick jag ju fundera mest på. Dold talang, jag outar alla mina talanger så snabbt jag bara kan. Nej, men det ska väl vara kanske att jag är lite historienörd. Jag vet inte, men det är, man märker det när man spelar spel, de här årtalen de, och kungar hit och dit och när händer saker och dit. Det är bara, helt plötsligt kommer det från ett annars, och jag har svårt att komma ihåg namn och saker och ting. Men just årtal och historiehändelser, det har satt sig. Så att det kan jag kanske, lite historienörd är. Om det nu är en talang.
Ja, men det tycker jag är en talang.
Men,
det är...
men att kunna klämma ur sig lite årtal så där, det kanske är en talang.
Det låter bra.
Och du Kai, du berättade ju om din dolda talang som du valde att ta upp då för 3 år sedan. Kommer du ihåg vad det var?
Nej, det gör jag inte. Jag undrar vad det var jag sa då.
Var någonting om tyskt?
Någonting om tyskt? Ja, jag är ju halvtysk. Så att, jag pratar ju flytande tyska. Men
exakt, det var det.
Det var det, okej. Okay. Ja, det kanske är min dolda talang. Jag funderade på också om det var att jag spelar fiol.
Ja, det sa du aldrig.
Det sa jag inte då.
Det får du säga nu.
Ja,
två talanger.
Ja, det är två talanger.
Ja, violinist.
Ja.
Kul.
Härligt. Ja, men stort varmt tack både Hanna och Kai för att ni var med i podden. Vi har försökt dela framförallt mer av kunskapen kring det här ämnet. Och väldigt intressant kring marknadsavdelning 26, känner jag. Tack till alla lyssnare förstås, och Anki, ska vi önska en glad sommar.
En glad sommar och på återhörande tänkte jag säga, men det är ju bättre att säga vi hörs.
Vi hörs.
Det gör vi.
Det gör vi. Tack.
Tack.